Här börjar samtalsgruppen för sorgbearbetning vid husdjurs hädangång av Maja Villander. Inläst av Johanna Hovergren för HarperCollins Nordic. Kapitel 1. Det var alltså inte ditt fel att Harald ramlade i trappan. Nej, så det hade inget alls att göra med det han sa till dig. Nej. Mona ser på mig med smala ögon. Hon lutar sig tillbaka på den väl insuttna kontorstolen så att den hennaröda håruppsättningen svajar betänkligt. Men hon släpper mig inte med blicken. Monas långa hår är alltid uppsatt i de mest sinnrika frisyrer, där nyckelordet är höjd. Mina kollegor brukar med jämna mellanrum, de dagar då hennes frisyr tycks extra svajig, slå vad om att hennes hårhybris slutligen gått för långt och att den konstfulla kreationen kommer att kollapsa. Men än så länge har det inte inträffat. Jag lutar mig också tillbaka, så gott det nu går på besöksstolen av hård plast, med betoning på hård. Mina glasögon halkar ner en aning och jag skjuter upp dem på näsroten och råkar samtidigt kasta en blick på gemsamlaren som står placerad på skrivbordet mellan mig och Mona, flankerad av almanackan och pennstället. Gemsamlaren har 3 fack och utifrån vad jag kan se innehåller den också gem i 3 olika färger, mässing, vitt och svart. Men trots den glasklara logiska slutsats som finns inbyggd i detta faktum, 3 fack, 3 nyanser av gem, verkar gemen ligga huller om buller. Jag försöker se om det kan vara så att Mona har sorterat gemen på något annat sätt, kanske utifrån storlek, eftersom jag inte vill vara den typen av människa som dömer andra på lösa grunder. Men det ser onekligen ut som om gemen är precis lika stora. Till sist tvingas jag dra den obehagliga slutsatsen att Mona helt enkelt inte har brytt sig om att sortera dem. När jag tittar upp igen betraktar Mona mig fortfarande. Jag förstår inte riktigt varför. Jag har redan besvarat hennes fråga. Men jag stålsätter mig och möter hennes blick. Mona lägger huvudet på sne så att hennes hår liknar det lutande tornet i Pisa. Har du verkligen varit helt ärlig mot mig, Nea? Det är väl klart, säger jag och höjer på ögonbrynen så att glasögonen ännu en gång halkar ner och jag måste skjuta upp dem. Jag talar alltid sanning. Det borde Mona veta vid det här laget. Faktum är att mitt sanningssägande är en del av min problematik som en välmenande men uppgiven skolkurator uttryckte det en gång när jag sagt till rektorn att hon såg ut som Gustav Vasa i sin nya frisyr. Visst kan det väl vara så att jag råkade slänga lite mer med benen än jag brukar i förmiddags när jag mötte Harald i trappan till bibliotekets facklitterära avdelning. Men att därmed påstå att jag medvetet satte krokben för honom är att gravt överdriva min skuld i det hela. Min blick dras gång på gång till gemsamlaren, trots att jag anstränger mig till det yttersta för att enbart se på Mona. Nea, säger hon mjukt. Jag vet att du har haft det kämpigt sedan du tvingades avliva din hund. Jag ryser till. Lät henne somna in, mumlar jag. Ursäkta? Sen jag blev tvungen att låta henne somna in, inte avliva. Jag klarar knappt av att säga ordet. Det låter så brutalt, som om man helt sonika tar en köttyxa och klyver huvudet på sin bästa vän. Sin enda vän. Okej, Mona suckar. Jag vet att du har haft det tufft sedan du tvingades låta din hund somna in. Och då kan det förstås vara oerhört provocerande när någon uttrycker sig så som Harald gjorde. Men det ger dig inte rätten. Han sa att jag borde skärpa mig och sluta gå runt och sura. Det var ju bara en jävla hund, sa han. Han tyckte att jag saknade sinne för proportioner. Min röst går upp i falsett. Jag flackar med blicken mellan Mona och gemsamlaren, men till sist vinner gemsamlaren. Jag greppar tag om den och håller den så hårt med högerhanden att knogarna vitnar, medan jag fiskar upp några gem mellan vänsterhandens tumme och pekfinger. Ja, jag vet att han sa så, och det är helt oacceptabelt.